Tikkanøs Kunsthems sommarutställning är med Hatten på svaj. Helena Sandström snickars. Hur många huvudbonader där det finns i Vasamuseernas samlingar?
Ja, vi har ganska många. Det är över 600. Och av dem så är det kanske av naturliga skäl så är det mera för damer än för herrar. Men att det finns ganska många.
Hur har ni valt hatten till utställningen?
Vi har försökt göra den här utställningen så att den grundar sig på de hattar som finns i vår utställning. Och så har vi byggt upp teman från det. Så att jag tycker att om man säger så här att historiska hattar i nutid så säger ganska bra att vad det handlar om. Men då har vi ju konsten också som kompletterar de hattarna. Så att där kommer den här nutiden med på ett annat sätt. Och där sen på konstverken så ser man hattarna i sin kontext.
Hur har hattmodet förändrats genom åren?
Ja, de här äldsta huvudbonaderna som vi har här, så det är egentligen den här kända Vasabon Abraham Falander, adlad Vasakärna. Så han hade fick åtta söner, och det är de här sönernas dopmössa som finns här. Den är i siden och den är intressant för att man kan se det här modet med styckemössorna, att det riktigt följer samma utformning och samma linjer på huvudet. Och den äldsta, den är från tillverkad på 1780-talet. Det där i det här ena lilla rummet på första våningen, så där har vi en sån där liten modekavalkad. Och då kan man säga som hattarna styckemössan. Så den går ju tillbaka till 1700-talet för damerna, och då kunde hattarna eller herrarna ha hattar som var tovade ylle eller stickade mössor eller något sådant. Och sen för herrarnas del kom cylinderhatten sen i början på 1800-talet, och då kom den där svarta färgen. 1700-talet var ju så vackert och ljust och blommigt också för herrarna. Men då kom den här blåa och svarta färgen, och kostymerna kom och långbyxorna kom då i början på 1800-talet. Och cylinderhatten som sagt. Kvinnorna hade då bonetter, för det var empirstilen som gällde. Och då hade man små nätta hatter. Det var tunna sidenklänningar med midjelinden i linjen som gick under bysten. Så att det var bonetten. Efter det, nästa mode kan man säga, kom som finns då utställt här, så det är bahytten som kom ungefär 1850, och det var en vadderad mössa som man kan nästan säga att man hade som ytterplagg, och den var värmande och bra, den gick till och med ner lite på axlarna. Sen efter bahytten så kom kapotten, och det var en liten innemössa som man knöt under hakan. Och vad ska jag säga sen? Och slutet mot 1800-talet så kom jugendstilen, och då blev ju hattarna större och det blev vanligare med import av hattar, och det kom fjädrar med, och också skinn använde man i hattar eller mössor, och också stråhattar var väldigt vanliga, och det kunde ju bli väldigt stora. På 1910-talet var det jättestora hattarna ända till 20-talet, och då blev det den här runda lilla runda modellen.
För tiden nästan alla hade hatt, eller hur?
Ja, så var det. Att man skulle ha någonting på huvudet helt enkelt. Att det hörde ju ihop med de här, egentligen med klasskillnaderna också. Att nästan i stan var man fin och hade hatt, och på landet så jobbar man mera och hade en duk eller sjalknuten runt huvudet. Men det där, inte var det nog riktigt så, utan nu var det ju så att inomhus i städerna ända till centralvärmen började komma, så var det vanligt att kvinnorna hade en sån där duk knuten under hakan inomhus. Och om man går vidare, som de här torggummorna hade det också, och man kan säga ända till 1950 och just 1960-talet skulle jag säga. Att så hörde de här huvudbonaderna mera till klassstilen. Men sen kom det blev flower power, och det blev de mera bohemtyperna. Så då blev den här hatten, den kom som i olika trender, och man såg inte den där klasskillnaden då mera, utan alla ville höra, ha det där mode.
Hur är det nu? Är hatt i mode?
Nåja, det går ju de här trenderna i vågor i samhället, och man kan säga att hantverket har varit borta från vad ska man säga, medierna, och hantverksutbildningar har avslutats och sådär. Men nu tycker jag i och med att det är nästan stickningen som har gjort att det har blivit en trend med hantverk, och också sömnaden med i tygaffärerna finns det mera tyger, och så skulle jag säga att det som följer med allt det här textila, att mode är intressant, och också huvudbonaderna, att till exempel på Met i New York så går Madonna på modeutställningars öppningar och har mycket trendiga, det är sådant som bara lockar hela världens blickar till sig.
I Vasa finns inte mera hattaffär, men här i utställningen finns en som har varit i Vasa, en jättefin affär, V.A. Pauno.
Ja, Pauno har ju en lång tradition bakom sig. Ända från början av 1900-talet, 1913 grundades den, och den verkar här ända till 2011. Då valde den här familjen Kukkola att avsluta verksamheten. Då kontaktade hon museet, så att vi har fått väldigt mycket därifrån. Vi har fått vitriner och hattar och hattställningar och sådana riktigt fina sådana gipsbyster som hon hade utställt i skyltfönstret då. Så att det finns här med också. Och sen är det ju så intressant för att vi har en jättestor sån här fotoförstoring på väggen som är som en interiör till Pauno, och sen har vi hittat en sån där plastmatta som är svart och vitrutig, som det var precis det där golvet då i Hartmans hus när det var där. Så att det ger mycket sådana känslor att komma och se på den.
Hur var det med hattmakarna? Hur mycket det finns i Vasa för tiden?
Det fanns ju olika sådana här hantverkarskrån som verkar i Vasa ända till 1869. Då upplöstes skråväsendet i Finland. Men så att på 1845 då fanns det två hattmakare, av vilka den här A.G. Husberg var den äldsta. Och vi har hans skylten i metall som är målad hatte på den, som han hade då på 1840-talet. Så att det var två hattmakare då, och en till förutom han. Och sen fanns det fyra änkor som hade fått överta hans verksamhet. Men efter 1869 blev det som annan strukturering på det här. Att nu fanns det ju hattmakare, men då fick man ha affärer och de säljde i affärer. Och då blev det, importen blev aktuell och utbudet breddades. Men nu skulle jag ändå säga att det har funnits hattmakare. För ända in på 1950-talet så var ju Elvira Fagerlund hade syatelje, och hon hade fått syutbildning både Ateneum i Helsingfors och i Sverige, och hon tillverkade förutom klänningar som hon sydde och kjolar även hattar. Och i Pauno så fanns det fem modister som tillverkade hattar, så nu hade folk haft mycket hattar här i stan.